välkomna till avsnitt 194 av podcasten En präst och en mammut.
194.
Ja.
Det drar iväg här, det rasar iväg.
En siffra att vara stolt över.
Ja, verkligen.
Det tänker jag, när vi chattat om så många gånger. Men att när vi tänkte jag 10 och nu är vi på 194.
Ja, just det. Och det är så här, det kommer att stå på gravstenen sen. De gjorde i alla fall 194 avsnitt av En präst och en mammut.
Ja. Förhoppningsvis kan det stå 200 då.
Ja, just det, vi får hoppas att det blir så.
Tack alla ni som har lyssnat från dag ett.
Ja.
Vi vet inte hur många det är kvar sen starten, men vi vet några stycken som har lyssnat, tagit sig igenom alla 194 avsnitt. Det är ju bra jobbat.
Det är bra gjort, ja. Och om man börjar lyssna nu, då har man ett jobb framför sig om man tänker lyssna igenom alla avsnitt.
Och faktum är att vi hade sån veckomässa idag. Och sen var det så, vi har frunch.
Ja, just det. Ja.
Välbesökt. Och då gled jag av en händelse in och började prata om förra veckans avsnitt om de motionerna kring när vi gick igenom kyrkomötet och att det var tema och det var motioner. För er som inte har lyssnat så backa till det. Riktigt bra avsnitt, tycker vi själva. Men då var det i alla fall ett par om alfa, och det är väldigt stort i den här kyrkan. Så då gled jag in i det ämnet. Och då satt en herre här från Pingstkyrkan som har gjort lite radio och berättat om någon annan intervjuat i det här radioprogrammet och sådär.
Mm.
Och då liksom, ja men jag har det här så. Så då laddade jag ner ett par avsnitt på hans telefon. Så där fick vi en ny lyssnare. Det var där, just det, om det är nytillkomna. Så att,
just det.
Och då började jag börja med det här. Det är svårt tycker jag. För folk frågar mig så här, men var ska jag börja? När jag börjar min ny podd, då brukar jag lyssna på det senaste avsnittet, sen backa ett par stycken och sen börja från början om jag tycker att det är... För att börja från början är ofta sämre, oavsett podd liksom, för att folk har inte fått upp... Ja, men hitta sin grej riktigt och sådär. Men om någon frågar dig så här, har du någon så här favoritavsnitt?
Ja, det har jag. Jag vet att om jag ska ta ett gammalt avsnitt så hade vi ett... första säsongen som vi pratade om inför allhelgona, om döden och så. Det tyckte jag om. Sen så det första som vi var riktigt starkt, det var när vi hade Hanna Bergman som gäst. Jag tror det var avsnitt 12.
Just det.
Som berättade om hur man kan tro fast allt är mörkt och så.
Och den har jag tipsat om till flera. Det var min go-to avsnitt så när någon frågar. Men nu tror jag att jag skulle ge något senare, för att där är också ljudbilden lite sämre. Innehållet är jättebra. Men den har jag också tipsat om.
Just det. Men sen så har det kommit, ibland har vi haft någon gäst som har stickit ut. Någon som stickte ut var ju till exempel Charlotte Frycklund, Facebookprästen, som var också, eller sociala medieprästen, som var också väldigt given. Och vi hade begravningsentreprenören Peter Abonnefjärd här också som gäst. Ja. Och sådana gånger, alla gånger vi haft gäster har varit trevliga.
Absolut, men ibland har det också, för att vi har blivit lite... Vi kanske haft en förutfattad mening. Mm. Hur ska det här ämnet flyga? Och så blir vi helt tagna. Och bara känner, wow, det här var ju häftigt. Liksom, så.
Ja, just det.
Så det är gott. Ja, nej, men tack alla ni som hänger i. Och hänger med.
Hänger i gardinerna.
Ja, hänger i gardinerna. Vad hette det? Vi hade ju, det har ju varit en stor medial på vår Facebook-sida. Nej, men förra veckan så pratade vi om några spatlar.
Som
jag visade.
Ja, precis.
Och vi la ut dem på Facebook-sidan och sådär. Jag har fått svar vad det är.
Ja.
Och det är en som har tjänstgjort här tidigare och visste exakt vad det var.
Ja.
Och det var som du trodde. Det var från lotteri från mycket på 70-80-talet. Då fanns tre syföreningar i den här kyrkan som ofta hade sådana liksom träffar. Och det säkert sålde sina egna alster så, eller lottade ut och sådär. Så att de är därifrån.
Och då har man två skokartonger kvar.
Fyra
skokartonger var jag till och med.
Så erbjudandet kvarstår om det är någon som behöver massa träspatlar.
Jättestora smörknivar. Eller något.
Så är det. Då har vi rätt ut det. Hur är det?
Det är bra. Idag har jag varit full fart för mig. Dels kom jag kom till jobbet kvart över sex så där på morgon. Och sen körde jag igång och förberedde en gudstjänst som jag ska ha ikväll, en mässa för ledare, blivande ledare. Mm. Eller de ska sändas iväg i sitt uppdrag. Eller sändas ut, heter det väl inte. Mm. Sändas iväg. Sändas ut. Och sen så hade vi samling, personalsamling. Sen hade jag ett dopsamtal. Och sen hade vi omedelbart direkt på det en prästsamling med prästerna i distriktet där jag jobbar. Och sen hade jag ett till dopsamtal. Och sen sticker jag hit och poddar. Och sen ska jag tillbaka och avsluta förberedelserna av mässan. Och sen ska jag åka iväg och ha mässan. Mm. Det, jag är glad att alla dagar inte ser ut så.
Nej, nej. Fullspäckat. Men då kan man ju också tänka så här. Var det nödvändigt att vara då kvart över sex på jobbet? Det kan man väl hinna med.
Det var ju det. Väldigt, det var ju den, så. Annars hade, ju, hade jag inte varit det eftersom jag kommer att jobba sent ikväll. Säga. Men eftersom det var fullt upp så behövdes det.
Men ja. Du kan väl bara stanna upp i din kvällsgrej där. Det är ju fantastiskt roligt.
Mm, det är det.
Och den sändningsmässan leder du då så att säga?
Ja, det kommer jag att göra.
Ja. Och det är ju då våra, som du sa, våra nya konfaledare som är klara med sin praktik i sommar. Precis. På olika läger. De har haft hela sin långa faktiskt utbildning.
Ja. Två terminer utbildning, en termin, eller säger det två?
Ja, det blir under två år i alla fall. Den är gedigen. Och fick faktiskt en kollega till oss fick frågan av en annan från en annan så här, hur kan ni ha så lång ledutbildning? Tappar ni inte många då?
Mm.
Och så var det, ja men visst tappar vi några, men de som kommer ut på andra sidan som är jättemånga är ju väldigt bra rustade.
Ja, verkligen.
De har ju fått sen gedigen utbildning.
Mm. Så det är och som sagt, sen något år tillbaka avslutas med praktik ute på läger och så. Och nu ska de då sändas iväg i sina uppdrag.
Roligt.
Det är kul. Då får de ett kors. Ja. Och så får de en liten välsignelse på vägen. Och sådär. Firar vi mässa. Så det blir fint. Det är överhuvudtaget är alltid kul tycker jag. När det är en massa ungdomar i samma gudstjänst. Det brukar alltid bli roligt. Stökigt och helt kaosartat. Och roligt.
Ja. Så. Det blir ju en... Ja, men det blir ju VM i kramkalas när det är Herrens frid.
Herrens frid, ja just det, precis.
Som inte kanske är riktigt annars så. Det blir nog genuin, det känns äkta på något sätt i den liksom
glädjen. Verkligen. Jag kommer ihåg att jag under min utbildning, långt innan jag blev prästvigd, så hade jag en äldre kollega som hade undervisningen för oss också, sa hon just det, att sen när ni har mässa och så har ni firande mässa med tonåringar, då kommer ni märka att det här Herrens frid, när man får fridskrama varandra, det kommer att ta dubbelt så lång tid som det gör i alla andra sammanhang.
Men det får det göra.
Och det får det göra.
Ja men vad roligt. Du har fullt upp.
Och själv så har du en boxboll på rummet. Heter det boxboll?
Eller det är en boxningssäck.
Boxningssäck, okej.
En boll är en rund och bollig.
Ja,
men det finns också som man kör. Men det här, jag tror inte att det är så många andra i Svenska kyrkan, jag har inte varit på allas kontor, men som har en liksom prioriterat bort en bokhylla och ställt dit en ställning med boxningssäck.
Nej. Men du tänker att du har mer nytta av en boxningssäck än böcker.
Ja, det har jag faktiskt. Jag har rensat med böckerna. Och fick plats med den stället. Den känns, några när de kommer in nu på mitt kontor. Det kan ju också bli en bild. Alltså, på chefens kontor står det en boxningssäck. Välkommen in på samtal.
Men du har inte satt någon så här ansikten på den?
Nej, inte än.
Men det kommer sen.
Det kommer väl.
Du har i smyg i skrivbordslådan en bild av alla medarbetare där.
Precis.
Bara sätta upp och så här.
Inför
du ska inte ha ledigt.
Ja, slår jag till den där. Ja, nej men det är speciellt. Men jag trivs med den. Det känns
skönt att ha den bakom ryggen så att säga.
Det känns varmt och härligt. Annars så är det väl mycket så. Och vad gör vi åt det? Vi har pratat mycket om det här i kyrkan. Hur, och det har vi varit inne på podden tidigare också. Men hur... Jag tänker att ett av våra viktigaste uppdrag, det är att ta tid för vår nästa. Alltså det relationella. Att liksom... jag har bestämt mig för så här. Varje gång jag är på... Vi har ju gudstjänst två gånger i veckan. Jag är alltid på den som är på i veckan. Och söndagen är jag kan. Så.
Mm.
och det har jag alltid sagt, jag ska osa tid på kyrkkaffet. Så det är viktigt att, att jag utstrålar noll stress då, utan de som vi pratar, de, för det är ju många som vi pratar med mig så, för man har så här, tankar så, och så vill man prata med distriktschefen. Det är inget konstigt, och det vill man göra med prästen också. Så. Och att man är, och där vi pratar om, hur gör vi så att vi osar tid liksom? Hur kan vi som kyrka bli bättre på att inte göra allting som vi tror att vi måste göra? Och, för det tycker jag är en sak som är oerhört viktig. Att, sen är vi olika bra på det. Vissa får ju panik i den där liksom, mingens situation. Jag är med på det. Men att en kvalitativ mingel är det inte heller.
Nej, jag skulle säga det. Det är två skilda saker egentligen. Att mingla, går runt och småprata, det är en sak. Men att, alltså, och där, den trivs ju inte jag i den situationen. Nej. Men däremot att ha tid för att samtala med den som så önskar, det tycker jag däremot är viktigt. Ja. Och det har jag... Det skulle man prioritera högre än vad man egentligen gör. Absolut.
För att om vi möter den stressade människan och sen är vi själva stressade, då det blir ju liksom... Okej, jag hör det nu, men jag är på väg till nästa grej här. Och så är ju livet. Så jag tänker att vi måste bättre kanske på schemaläggare där. Liksom. Ja. Så vi har pratat mycket här. Att, men när det är en av musikerna vittnade om ett möte den fick vid ett tillfälle vid en kyrka. Så han hade inte tid, han hade tänkt att gå hem så. Mm. Jag sätter en stund och fick ett samtal på en timme med en person. Och bara, det här var ju värt allting. Det var ju mer värt än det jag spelade nyss i mässan. Liksom.
Mm.
Och det tror jag handlar mycket om att kyrkan behöver land, vad har vi för identitet? Vad är vårt uppdrag? Liksom?
Mm.
Alltså, jag har en som jag har ju sinnesrogotjänst, och det har jag gjort med en pastor från en ekumeniakyrka.
Mm.
Jag förstår att det är ju jättesvårt för den personen själv och sen har sin styrelse. Det är punkt där.
Mm.
Men det finns också bara den tiden. Alltså, du kan inte vara en samhällsaktör som Svenska kyrkan är. Du, så här, det här bestämmer vår församling, vårt sammanhang, att vi ska göra. Och då får vi göra det. Sen vill ju inte jag komma dit. Det är inte så jag menar. Men jag tänker ibland att vi vet inte riktigt vilka vi är längre. Alltså, snart är vi inte en majoritetskyrka utan en minoritetskyrka om det fortsätter.
Mm.
Och vad händer? Det är så mycket vi ska vara med på liksom.
Mm. Mm.
Så pratade vi sist om att kyrkan måste vara synlig. Eftersom vår församling är tillika kommunen. Om det är en föreningsdag, exempel. Så ska vi vara med där, självklart. Och då för att vi är en del av samhället. Men det är oerhört komplext det där. Vad är det? Så att du som präst inte känner att du måste springa på nästa möte eller verksamhet, utan att du har tid och sätta dig ner med den som behöver liksom. Osa tid så att folk verkligen känner sig bekväma och sätta sig ner.
Mm. Ja, för det är ju svårt. Alltså, så här, om man vet att på fredag klockan 13 får jag ett samtal, då bokar man in en timme, inga problem. Det går, och då tror jag inte man utsöndrar någon sorts stress.
Nej,
så där.
Nej.
Men om det däremot är så att man klockan 13 har man en begravning, klockan 15 ett dopsamtal, klockan 16 en veckomässa kanske, och klockan 14:30 så kommer någon och säger vi har pratat med dig.
Ja.
Då är det ju stress. Ja. Alltså. Ja. Och det är klart att det kommer man väl aldrig bort ifrån.
Nej, och då kan du ju klart hänvisa till det. Men jag har tid då. Passar det dig? Låt oss hitta en tid. Ja, och jag tror att du har helt rätt i det. I bokade möte, alltså samtal, då är det ju som en slarvigt sagt en verksamhet.
Då är det en verksamhet. Då är det något, en aktivitet och, liksom, som vi har.
Du har förberett det och en aktivitet kanske är bättre. Men det här med att, som idag, skulle någon ha kommit idag, då hade ju du...
Jag hade inte haft en chans att prata med den, nej.
Och sen är det klart att vi kan ju inte heller ha massa tid som...
Nej, som bara det är som är problemet. Vi kan inte boka in 5 timmar om dagen där jag inte gör någonting, bara sitta och rulla tummarna ifall det skulle komma förbi någon och prata, för det... Det är inte jätteofta det kommer någon förbi och bara släntrande in och säger får jag prata med dig eller med prästen? Eller så.
Nej.
Det kan ju naturligtvis vara en i arbetslaget också. Så. Men det är inte så ofta det händer så att man kan boka in några timmar om dagen bara för sittande.
Nej, men däremot att vi vet att vi behöver ut, behöver visa att vi har tid, det är ju till exempel tjuvkaffesammanhang. Mm, mm. Att man faktiskt är, ja, men jag sätter mig här för, och jag tar mig tid för det liksom.
Mm, mm.
Och inte känner att jag behöver springa till nästa grej, förbereda dop och sådär. Jag tror att det är oerhört viktigt för det, för det relationella.
Alltså jag jobbade ju i hemtjänsten i många år.
Ja, där ja.
Och där var det ju ibland lugnt men ofta stressigt. Och där var det ju så, tyckte jag satt i någon sorts ära i det där att aldrig säga till dem att jag är så stressad och jag har så bråttom så idag hinner jag inte göra mer än så här. Utan jag försökte att utstråla lugn. Mm. Och om de frågade, har du bråttom idag? Så, nej, det är ingen fara. Jag hinner det vi ska, eller något sånt där.
Mm.
Sen hade jag andra arbetskamrater som inte resonerade så, utan kom in och sa, nu är jag bråttom idag. Så. Sen var det så här att det som hände var ju att jag själv blev lite lidande för det. För att då är det ju så att då fick jag kanske hoppa över lunchen någon dag eller springa mellan två ställen eller sådär. Men på något vis kände jag att när jag är på jobbet så är det viktigt att då är jag där för deras skull. Och jag kan inte komma in och rödmose och flåsa. Så, jag har så bråttom, jag har sprungit hela förmiddagen och nu ska jag springa hela eftermiddagen. Och har upp färdigt maten så jag kan bara gå. Alltså det och det, på något vis är det... Nej, man får inte göra så att personerna som kommer och söker upp en av olika skäl känner sig dum för att nu tar jag upp prästens eller chefens eller någon tid i onödan. Det var väl inte så viktigt det jag hade att säga. Det är inte lätt alltså. För min del så ska det inte överdrivas för att de flesta dagar tror jag att jag skulle ändå ha lite tid om det kom någon så. Men som en sån dag som idag så skulle jag absolut inte ha haft det.
Jag tänker vi kan lyfta det egentligen från oss utan bara generellt hur vi har det. Det
handlar inte allt om oss.
Jo, alltså. men vi är någonting. men liksom i det stora så stressar vi ju mycket även i Svenska kyrkan.
Alltså, ja,
det gör vi liksom. Det är inte många som sitter och inte har överfullt. Och varför har vi trygg? Jo, för att vi tycker att vi ska göra alla de här grejerna. Men det är ju väldigt få saker som är vårt uppdrag. Om man går till kyrkoordningen.
Undervisning, diakoni, gudstjänst och mission.
Ja.
Det är de fyra bena.
områdena ja, precis.
Där vi ska verka.
Precis, och då är direkt, ja men vi ska ha, jag kommer säkert missa någonting, men låt så vara. Vi ska ha konfirmander och vi ska ha kyrkliga handlingar och gudstjänst, begravningar, dop, vigslar, erbjuda.
Mm.
Och sen är det ett par saker till. Men sen är det upp till varje församlings egna organisation.
Hur man tolkar de här.
Ja, absolut.
Undervisning kan ju ha med konfirmander att göra, då har man ju täckt upp det området. Men det kan ju också ha med annat att göra. Det kan också vara att göra en podd.
Ja.
Kan ju räknas in under undervisning om man gör den rätt typ av podd.
Ja.
Jag tycker väl även om vi kanske är lite lättsamma och lite lätta på foten, men det är vi kanske inte. Men så är ju den här podden ändå undervisning på sätt och vis.
Ja, absolut.
Kanske i sina bästa stunder även mission.
Ja, precis. Just det.
Och gudstjänst är den ju alltid eftersom vi har en andakt på slutet.
Så du menar att det här är komplett?
Det här är komplett. Vi kanske inte är så diakonala i just den här podden. Nej, det där blev ett sidospår. Ja, men jag menar att man kan tolka på olika sätt. Så att man får ha
och med. Det gör det ju svårare också.
Ja.
Att man får tolka det på sitt sätt. Och man kan liksom snegla på en församling. Varför? Det har ju vi gjort många gånger här båda. Hur tänkte de där? Varför gör de den där grejen? Och sen har vi ju inte koll på kontext och allt sånt där. Men ibland så bara kan man ju snegla på den i rummet bredvid sig. Den gör så där, ja. Varför gör vi så, liksom?
Mm, mm.
Och så där. För att det är tydligt vilka områden, men det är väldigt luddigt vad det ska innehålla.
Precis.
Mer än de här sakerna vi räknar upp, för de ska vi göra. Resten...
Man skulle kunna säga att undervisning handlar enbart om konfirmander. Ja. Alltså vi säger det, att man tog det beslutet, då vet man att undervisningen, ja det är de som har konfirmander, de står för undervisningen. Ja. Och då finns det inga gråzoner, utan då är det det. Mm. Sen skulle inte jag vilja ha den typen av kyrka. Men där, just där så kommer man ifrån den här gråzonen. Och ja, diakoni, ja, diakonerna sköter om diakoni.
Mm.
Och de går ut och träffar folk på hembesök. Eller de tar emot folk för samtal eller har grupper. Det är diakoni liksom. Men så enkelt är det inte. Och det ska inte vara så enkelt. Nej. Och därför, ja, då hamnar man lite grann i de här gråzonerna. Ja. Och så man är fri att, vilket är skönt också.
Ja,
man är fri
att
utforma sin egen verksamhet till väldigt
stor verklighet.
Och verklighet. Men det finns en fälla i det. Ja, alltså att man gör hur mycket som helst. Ja, men det här vill jag göra. Det här brinner jag för. Det här tycker jag. Och det här är en... Ja, så ja, det är en...
Ja, och där har ju vi, eftersom allting tar ju sån tid i kyrkans värld, det är därför jag pratar långsamt nu, så är det också, vi är väldigt bra på att starta nya saker, men är väldigt dåliga på att lägga ner dem som vi, och det är ju så svårt där också, så här, ja, alltså vi, kvalitet och kvantitet, alltså det kommer... 3 på den här träffen, det kommer 100 där. Men de 3 är värdefullt för. Mm. Så har ju aldrig ett vinstdrivande företag tänkt. De har ju tänkt, de här 100, de ger oss. De här 3 ger inte. Och dit ska vi ju inte heller. Men det gör ju också.
Nej, men visst, för ibland, det är ju så. Det där är vi ju överens om.
Ja.
Att ibland gör ju kyrkan saker som man borde lägga ner egentligen. Man har en verksamhet som, ja men det här var jättestort för 30 år sedan. Ja. Eller 20 år sedan, eller 10 år sedan, eller 1 år sedan.
Ja.
Men nu är det inte det längre. Men vi måste ju fortsätta med det här. För att det finns ju...
Nu
har vi ju sagt det. Det står ju i vår planering. Och så är ju en person som lever för just den här verksamheten. Och kommer varje vecka troget.
Mm.
Och vad skulle den personen ta vägen om vi la ner just den här matlagningskursen? Eller vad det nu kan tänkas vara för någonting.
Precis. Men där har du ju helt rätt. Det där är ju... Det är oerhört svårt. Det där måste vi bli bättre på att hänga med i tiden. För det går liksom, det går så fort. Nu är det här, då kör vi på det här. Det skulle finnas i vår organisation ett utrymme för det. För det gör det inte heller när alla har så fullt. Liksom. Men här är jag ju väldigt delad i det jag ska säga nu. Om vi tar till exempel en veckogudstjänst någonstans.
Mm.
Och så kommer det 5.
Mm.
Mm. Och så en annan dag i veckan så har vi en öppen trivselkväll med olika aktiviteter för hela familjen liksom.
Mm.
Det kommer 105.
Mm.
Och då kan man ju känna så här, ja, vi behöver mer resurser till 105 dagen, logiskt.
Mm.
Men lägga ner veckomässan, det är ju vårt huvuduppdrag.
Mm.
Där vet jag.
Ja, det är andra saker som kommer in och spelar in också där.
Och där vacklar jag väldigt mycket. Vilken ja, men skit den här veckomässan, det är ju så. Vi har ju så många alltså det skulle ju aldrig gå för en kyrka om det är den enda. Det är ju inget alternativ. Det är inte så vi pratar nu, utan nu är det liksom men just det, ja men det är ju faktiskt vårt grunduppdrag. Fast det kommer bara 5 där, det kommer 105 andra.
Och det kommer 105 på att säga att vi har kanske, det är så här, man kan säga okej, sopplunch, eller soppmiddag, eller vad det nu kan tänkas vara, eller ja, någon sån. Det är ju inte, det står ingenting i kyrkogården att vi ska ha soppluncher.
Mm.
Men å andra sidan så är det gemenskap och diakoni finns inbyggt i det där.
Ja.
Men man skulle ändå kunna säga, alltså är det här vår huvuduppgift? Är det vår huvuduppgift att äta soppa? Eller är det vår huvuduppgift att fira mässa? Och mässan kommer det 5 på och soppan 105.
Mm.
Det är sånt där som krånglar till det lite grann.
Ja.
Okej, huvuduppgiften, det är nog mer vår huvuduppgift på ett sätt att fira mässa.
Ja.
Men om vi når 105 personer med soppa som kommer dit, har en trevlig stund, har gemenskap och som sagt diakonalt och även på ett vis mission.
Ja, alltså, visst. Sprider... Och sen är det ju så här att ofta på de där så avslutas ju eller startar den med en kanske en enklare andakt som också då blir på något sätt. Men där, jag vet inte, jag är väldigt fram och tillbaka där, på vilken dag liksom fråga mig. För jag kan tänka sig att, ska jag sitta då, återigen, nu blir det ju en jämförelse då, men vad som är viktigast. Men okej, det sitter en präst, en musiker, en vaktmästare på den där veckomässan, det kommer 5. Och så sliter de hårt av sig när det är 105, och vi skulle behöva de där 3 dit.
Ja, just det.
Ja, för att nej, det liksom, det kan vi ju säga, det ger ju mycket mer. Men det är ju vårt grunduppdrag liksom. Vi ska ju fira gudstjänstmässa.
Ja, nej, som sagt, det är inte... Det är svårt, ja.
Säga. Nej, men det är svårt. Det är verkligen svårt. Den är svår. Ni kan väl diskutera i små grupper där ni sitter.
Ja, bikupor. Så ses vi igen efter fikat. Ja.
Nej, men kan vi ställa en fråga ut? Svara på någon av våra kanaler.
Ja.
Just det, den konkreta liksom.
Vilket ska vi lägga ner? Sopplunchen eller veckomässan?
Ja.
Nej,
ja.
Men det är tillspetsat liksom.
Klurigt är vad det är. Mm. Jag träffade en förra veckan som är läkare och gått ner i tid nu. Och bara så här, äntligen ska jag få skriva min bok som jag har längtat liksom genom livet. Och nu har jag så tid för reflektion. Och då bara kände jag så här, gud vad skönt med tid för reflektion.
Ja.
Och innan jag hade den här känslan som är mycket mer liksom inpackad, alltså det är mycket så, saker hela tiden.
Mm.
Så jag har alltid varit dålig, men det vill jag som person, för att ge mig tid för reflektion. Och min känsla är att du är bättre på att stanna upp för tid för reflektion. Eller hur känner du själv? Tycker du att du har... Och vad nu det är, men jag tänker i mitt...
Precis.
Stanna upp, kanske du vet, läsa en... förkovra sig något teologiskt material för att få nya tankar, input och sådär. Ja.
Mm. Jag kan ju, har jag tid över så kan jag ägna mig åt det. Alltså jag kan verkligen koppla av och göra något sånt. Och kanske inte nu så mycket läsa någon teologisk litteratur, men andra saker. Ja. Läsa andra saker, förbereda, ja, tänka, se en film kanske till och med om det nu. Ja. Så. Men sen är det en annan sak att jag planerar ju inte in det i mitt schema. Nej. Att jag ska ha tid för reflektion varje måndag klockan 12:30 eller sådär. Utan det rullar ju mest på och så hoppsan, där fick jag tid över. Då kan jag så. Men
skulle det inte vara bra egentligen, lyfter det från dig och mig igen, om vi la in mer tid för reflektion?
Det tror jag absolut.
Alltså schemalagt så.
Absolut att det skulle vara. Alla behöver det. Sen är det som sagt, som du var inne på där, vi är ju lite olika, du och jag. Du har ju lite svårare än jag på att bara göra ingenting. Ja. Eller har haft det i alla fall. Det kanske är annat nu. Men det har i alla fall varit så att du har svårt att känna att ja, nu är jag ledig och då ska jag ligga på rygg och titta i taket. Ja. Sådär. Medan jag mycket väl kan göra, jag skulle kunna ligga en hel dag i soffan och titta i taket utan problem. Men någon form av reflektion, någon form av egen tid, någon form att ägna sig åt något, kanske boxa på boxsäcken eller något. Alltså, nej, men absolut, jag tror absolut att alla behöver någon form av egen reflektion, vad man nu vill lägga in i ordet alltså.
Ja, men precis, för att jag upplever mig själv att bli bättre på det när jag är ledig. Mm. Men jag tänker liksom mer då, ja men... schemalagd arbetstid för det.
Ja.
Precis som att bästa världen så har alla våra organister och kantorer speltid i veckan. För att det är liksom viktigt, för det är deras instrument och verktyg att hålla det igång.
Just det.
Och sådär. För ofta är när jag är ledig och har varit i några dagar så kan det komma, men så där ska vi organisera den här grejen.
Mm.
Men det hinner man, liksom, man sitter och har såna här dagar som du berättade om idag, det finns ju inte en tanke på att tänka framåt och lyfta blicken inte. Och lyssna också vad vill Gud?
Alltså
ta tid för det. Så här, vi kör bara på liksom.
Ja, precis. På något vis så ser man lite hur Gud står bakom ryggen och hoppar så här. Hallå, vänta, jag är här också. Hallå.
Ja.
Så här. Och det, nej, jag tror att du har helt rätt och är inne på helt rätt spår där. Jag tror absolut att vi skulle må bäst av att om vi schemalade. Till exempel, alltså bara varje dag 13:30 har jag tid en halvtimme för egen reflektion. Då har jag rätt att stänga min dörr eller vad jag nu vill göra, gå ut och gå eller så.
Sen, och i vårt fall bön med reflektion.
Ja,
så.
Ja, absolut.
För att vi är ju lika mycket av vårt samhälle som alla andra människor, såklart. Alltså personalen och frivilliga så i kyrkan får ju samma dåliga samvete. Nej, men jag kan ju inte bara sitta nu och inte göra någonting. För det händer ju massa i huvudet om man gör det. Så man lurar ju sig själv.
Mm.
Men, och därför tänker jag att vi behöver nog få in den strukturen. Schemalägga det liksom åt oss själva och åt varandra. Men nu har vi så här mycket tid, vad vi nu kan tycka det behövs. Så det är klart individuellt. För att för att det ska hända bra grejer. Men jag tänker att ni som skriver predikan.
Mm.
Jag har förhört mig lite, för jag tyckte det var intressant. Jag pratade med ganska många, jag vet inte om jag gjorde med dig också. Hur man skriver sin predikan.
Mm.
För jag ville veta hur mycket tid man lägger på det, så där, för det är väldigt olika såklart.
Ja.
Men det är ju också olika process. Men där någonstans måste du ändå tvinga dig åt, nu ska ju skriva, tänka
där, liksom. Precis, och där kan man göra på helt olika sätt. För där, under utbildningen så fick man, då var vi inne, det ordet har jag väl nämnt tidigare, drällprälle. Alltså att man skulle vara drällprälle, man ska drälla runt lite. Ja. Och då menas det inte bara att man ska runt och mingla och träffa folk, utan också att man dräller omkring på stan kanske, eller så här, på ett fik kanske man kan drälla lite, eller något sånt. För att då dels få tid för egen reflektion, men också att man får in lite andra tankar. Så här, Och så att, det vet jag att när jag hade mitt första år som präst, då gjorde jag faktiskt det där ibland att nu ska jag skriva predikan, då går jag ut och går en promenad.
Ja.
Och så gjorde jag det och funderade lite på ämnet och så här. Så kunde jag komma tillbaka till rummet och sen skriva. Nu gör jag nästan aldrig det. Alltså som planerat att nu ska jag planera, nu ska jag skriva.
Just det.
Utan nu sitter jag i regel på min rumpa på kontorstolen och så skriver jag tills det är klart. Och så har jag dålig inspiration, så då kanske jag går till kyrkorummet eller jag sitter där en liten stund eller så. Men på det stora hela är nästan alltid så sitter jag där och skriver. Men däremot så är det ju så att innan jag börjar skriva den så kan det hända, om jag går ute på en promenad eller någonting av andra skäl, så kan det komma idéer.
Ja,
inte bara till predikan, utan som du säger också. Ja. Det är då man, men så här skulle man kunna göra.
Ja.
Och då kan det komma sånt också. Men,
ja, för du måste ju ha med ganska mycket sånt där. Du är ju en av de kreativaste människorna jag vet. Men det, när du kommer på dina temagudstjänster, musikala, eller vad det liksom är. Du måste ju...
Ja, men då blir det ju verkligen så.
För jag misstänker så här, en sån här dag som idag, jag har kommit en många gånger, så kommer ju väl inte såna tankar.
Nej, utan det kommer inte en enda idé.
Nej, utan
ska
då
bara överleva.
Ja, nästa.
Ja, hinner jag här? Ja, nu har jag 5 minuter till nästa, då hinner jag gå in och kissa. Liksom.
Ja, exakt. Det är den nivån. Och det är så många som har det så varenda dag, hela tiden.
Ja, visst.
Och då blir det bara att... Då tappar man ju också kvaliteten liksom, på vad man ska göra. Så det är ju viktigt, det är oerhört viktigt med den tiden.
Mm.
Att, jag gillade det där, drälla.
Ja.
Jag tänker också att den som dräller på... Drällprälle, ja, det var kul. Ja. På ett café, den kan ju också få örat mot samhället också.
Ja.
Ja, men så, vad gör människor idag? Liksom? Mm. Så att det också blir relevanta... Som vi när vi är på läger har ju vi en lunchandakt med frågeställning. Vad gör det här för mig idag typ då? Och för att... Den här 2000 år gamla texten du ska predika om, hur är den relevant för människorna som sitter och lyssnar? Jo, men det måste ju också vara kopplat till idag. Så jag tänker att det kan ge ganska mycket att ta sig den tiden att vara ute också.
Jag har en kollega hon är pensionär nu, men jag tror hon jobbar en hel del, som jag följer på Facebook, eller vi vänner på Facebook. Och hon brukar kalla sig präst på stan. Och då åker hon ut, eller hon gör inte det specifikt tror jag, utan när hon befinner sig på stan så har hon ofta prästskjorta på sig. Och hon berättar i Facebook-inläggen då att hon har fått många viktiga samtal och att folk går fram till henne på stan och frågar och pratar. Och där handlar det verkligen om att drälla. Hon dräller på bussar och på tåg och på stan i affärer och sådär med sin prästskjorta. Och där fyller hon ju verkligen en funktion. Jag blir alltid lika förvånad när jag ser det där, för jag går också alltid i min prästskjorta på dagarna när jag är i tjänst, och det är aldrig någon som frågar mig något eller kommer fram, så jag måste skicka ut några signaler, tala inte med mig. Men där, i hennes fall så är det ju, hon fyller ju en jättefunktion där i med det, att folk går fram och diskutera med henne på bussen om vad kyrkan tycker, vad prästen tycker, hur man ska göra olika saker. Det är ju en jättebra sak. Där fyller hon ju funktion inte bara för sig själv att hon dräller, utan också för andra som faktiskt får möjlighet att samtala med prästen. Det är ju både mission och gudstjänst nästan och allt vad du vill. Liksom.
Mm.
Så att det är en väldigt bra, som sagt, dels för egen reflektion men också för andra.
Mm.
Så där är en, och det är inte alla som går i land med det heller. Men i hennes fall så funkar det uppenbarligen.
Det finns drällprällarnas drällprälle. hoppas han inte lyssnade. vi kan ha nämnt han i podden tidigare. Han på Instagram kallar sig för gatupastorn.
Mm.
Han
vi har nämnt honom tidigare, ja, nästan säkert.
Ja. Ja. Men så, han heter Marcus Olsson och är verksam mycket i Göteborgstrakten, anställd för Ekumenia, på något sätt. Har lyssnat till han ganska mycket predikningar och han var på en av våra resor vi gjorde med alla ungdomsledare till, eller många av ungdomsledarna till Göteborg som var där och föreläste.
Mm.
Men hans tjänst är ju att vara ute. Så. Och han, i det här fallet är ju det helt rätt person på rätt plats.
Ja, ja.
Man ser han är 2 meter lång, jättelångt hår och fullt tatuerad. Och så här, har han inte skjortan på kan man inte tro att han är livsfarlig. Men vi är väldigt snäll och trevlig så här. Mm. Och är helt rätt. Och hans, vet inte hur känns beskrivning, men jag följer han och han är runt i hela Sverige. Och på olika saker, mycket där ungdomar samlas och sådär. Mm-hmm. Men annars verkar i Göteborg. Det är ju en väldigt spännande tjänst att vara kyrka på det sättet.
Mm.
Ja, vet inte. Min bild är när jag ser att det gör till nästan 100% ute. Så. Det är ju klurigt. Det skulle ju passa dig väldigt dåligt.
Uselt skulle det passa mig. Men jag är väldigt glad att det finns sådana som passar för det. För det är, alltså, kan man det så är det toppen. Det är det bästa möjliga nästan att vara kyrka ute bland folket.
Liksom. Exakt. Och han är ju också en del sån ute på krogen och så.
Ja, ja.
Lägger mycket tid där. Och det vet vi andra, funnits krogpräster också.
Ja, just det.
Och sådär. En oerhört klurig tjänst för många såklart. Det måste vara en liksom lite av en,
man ska vara rätt person.
Rätt person som är allt så. Men oerhört spännande sätt att vara kyrka på det sättet. Mm. Då får man ju verkligen örat mot samhället.
Ja, och att man blir, då blir man ju på riktigt en samtalspartner. Vi säger ju alltid att kyrkan ska vara en samtalspartner. Här är man ju på golvet en samtalspartner. Ja. Folk ser prästen ute och gissar jag då. Jag känner inte till just den här mannen. Men att jag gissar att han också är en ganska välkänd person.
Profil, visst.
Och då vet man, men vi snackar med honom, eller där borta kommer gatupastorn. Hör du prästen, har du tänkt på det här?
Ja.
Och det är ju toppen. Kan det
och jag tycker ju att det märks ganska mycket i predikningar också då. Att vi är väldigt tydligt bibeltexten kopplad till idag. Jag tror att det gör någonting. Och det organiserar ju folk på olika sätt. Det finns ju andra som har mer strukturerat att de här timmarna i veckan sitter vi på det här kaféet som präst. Och vi hade
en kyrkbänk nere i centrum under en kort period.
Bredvid Systembolaget.
Ja.
Där
jag var aldrig med själv. Nej. Men jag vet inte. Jag vet inte sammanhanget. Men jag killgissar att man kanske gav upp för tidigt.
Det tror jag. Och sen var det så att där får man försiktigt ta ett koncept från någon annan där det funkar. För det är en grannförsamling till oss har ju det, vet inte om det är kvar, men det var under väldigt många år en kyrkbänk i det centrumet. Och så tror jag att man sneglade dit och så här, men vi testar det. Men där gäller det att man har rätt personer och att det får nog ta lite tid att så här, ja, men den sitter där. Att man gör det lätt liksom. Så det finns ju massa olika sätt på det sättet att möta liksom.
Jag hade ett samtal igår för att det var en tjej som kontaktade mig. Hon följde Svenska kyrkan på Instagram. Och jag hade ju den för några månader sedan, en vecka. Och gjorde då andakter 2 gånger om dagen, livesända andakter.
Just det.
Och då så fick jag kontakt med henne och började följa mig privat på Instagram också. Så nu höll hon på att läsa en kurs och då ringde hon till mig just för att fråga. Hon frågade först, kan jag ringa dig? Och så fick hon göra det och fråga saker just om det här. Hur når kyrkan ut? Jag vet ju att ni håller på med podd.
Mm.
Hur tänker ni där och vad har ni för tankar kring det här med att nå ut på andra sätt? Hon frågade också, tror du att det kommer att bli så att gudstjänsterna i kyrkan kommer att försvinna i framtiden och att man istället gör det digitalt? Och det, så här, det tror jag inte.
Nej, nej.
Inte så, ja, de kanske kommer att försvinna, det vet vi inte. Men då inte på grund av att man ersätter dem med digitala alternativ eller alltså via nätet eller så.
Nej.
För det är inte samma sak. Jag sa, det är som ett komplement, det är bra.
Mm.
Men inte som ersättning.
Det just det.
Men just för det, för där är det, man kommer ju ut på olika,
precis,
olika sätt. Kyrkan ska finnas på massa olika ställen.
Ja. Det finns, och då får jag alltid lite ont i magen. Jag vet inte varför jag gör det. Jag kommer inte säga vilken det är. Men det finns en Facebook-sammanhang som jag följer där jag läggs ut mycket från gatuevangelister. Och då får man alltid lite så här. Viktigt såklart. Jag ska inte liksom, men passa i mig superdåligt. Ja. Jag tänkte att vi ska gå ut här om vår kyrko. Kjell Andreas, ni är bra på att prata. Gå ut nu på torget och så berätta om Jesus. Alltså, det obekväma kan jag ju inte tänka mig. Och det är så. Och jag kan titta på dem så jag tänker, är det där rätt väg? Mm. Ja, bra att vi är olika, tänker jag. Men, ja. Men däremot så blir det ju fler och fler. Svenska kyrkan ligger lite efter i min bild på att skicka ut sina predikningar i poddformat. Mycket större, vad jag känner till i frikyrkosammanhangen. Och livesända, spela in och sen släppa liksom gudstjänster, webb-tv-sända och i poddformat. Och det är ju egentligen ett mycket mer effektivt sätt till att nå fler än vad det är att ställa sig på torget, tänker jag
det
idag.
Tror jag, alltså ja, så. Och det, nu kan man kanske färga av att jag aldrig i mitt liv skulle kunna tänka mig göra det. Men absolut, jag tror, och det har vi varit inne på förut, jag tror ju att det kan lika väl, i lika många fall så skrämmer det bort folk som det drar till. Men sen såklart så kan man nå ut också, jag förstår det. Jag vill inte dissa hela företeelsen.
Nej.
Men jag tror ofta att man skrämmer folk också, beroende på hur man beter sig naturligtvis.
Men det är klart, det är ju väldigt bibliskt.
Ja, det alltså, är det, verkligen.
Så att verkligen. Det finns ju stöd för det.
Och jag menar, alltså, det många, jag vet att jag har haft själv den här diskussionen med folk som säger att ja, men det är vårt uppdrag, vi måste ut och berätta för folk. Till exempel på jobbet, nu i mitt jobb och ditt jobb är ju lite speciella, men om man står vid svarven, så även vid sin svarv så ska man predika om Jesus Kristus, om man är kristen. Och det är ju svårt. Mm. Alltså vi hade ju en temaavsnitt om det när vi hade Kalle Ågren en gång, när han pratade om just det här med att vara kristen på verkstad.
Ja, just det. Och chefen kom in, har gjort min verkstad till en bön.
Ja, precis.
Men det där imponerade sig av folk. Satt med en man förra veckan som är väldigt engagerad där. För mig ganska högt uppsatt. I affärer, så misstänker att det är det, vet inte riktigt, men ett starkt frivilligt engagemang här. Och jag pratar ganska ofta om det på mitt jobb, och folk blir väldigt nyfikna och vill veta och sådär. En beundransvärd sätt att leva och vara liksom. Så, och där är vi olika och man känner sig bekväm med olika saker liksom. Men ja, det är ändå häftigt så.
Jag vet ju att jag jobbar,
för det står ju i uppdraget. Alltså det är ju det, i missionsbefallningen, gå ut och göra alla.
Absolut, och det ska vi göra. Men vi kan kanske göra det på olika sätt. Jag tänker upp att just som jag nämnde att jag jobbade i hemtjänsten. Ja. En person som, ja, det är för det första inte tillåtet, men om en person som kommer ut i hemtjänsten till vårdtagarna eller kunder eller vad det nu heter nu för tiden, och börja tala om hur har du det med Jesus? Alltså det är ju inte, det blir inte populärt. Alltså det kan ju finnas någon som tycker att det här är en jättebra grej.
Just det.
Väldigt många tycker inte att det är en bra grej.
Nej.
Och en person som i ett arbetslag i till exempel hemtjänsten väldigt ofta tar upp det här med Bibeln och Jesus så här, blir ganska obekväm. Ja, kanske man ska vara obekväm då, men jag tycker att i det fallet, nu sticker jag kanske ut hakan lite då, men i det fallet så tycker jag att man gör kyrkan snarast, eller kristendomen snarast, en otjänst. Ja. Alltså. Jag tycker att man förstör mer än man...
Och det är så jag ibland tänker när jag ser de här klippen från gatupredikanterna, så att säga. För att ger inte det motsatt effekt som en megafon. Men vem är jag och vem är du? Och vet,
men
jag tänker att det krävs ju en oerhörd fingertoppskänsla. Det är bättre om man på något sätt utstrålar en tro, så kommer folk själva och frågar. Så var precis, liksom vittnen precis. Den här affärsmannen då, som jag tror att han är. Att folk vet att han har en tro och ett engagemang, och då kommer frågorna.
Och då är det en helt annan sak. Då är det jättebra. Ja. Det gör jag också gärna om någon kommer att fråga mig.
Ja.
Nu är det självklart, eftersom jag är präst, så vet de att han är nog kristen, den här killen. Gubben. Men då är det inga problem.
Nej.
Men just att man själv tar initiativet och börjar prata. Hur är du? Har du tänkt på det här med Jesus egentligen? Jag såg dem så här, de hade sprayat på ett berg när jag körde bil häromdagen, så stod det Hur tillbringar du, var tillbringar du evigheten? Mm. Det beror på ditt förhållande till Jesus Kristus. Det kan man ju skriva på ett berg som man kan åka förbi. Men om du jobbade på verkstaden och basen kom till dig och sa just det, Andreas, hur tillbringar du evigheten? Det beror på ditt förhållande till Jesus Kristus. Du skulle kanske ha blivit lite störd av det om du nu inte var kristen.
Nej, precis. Ja, det är svåra frågor. Ja, det är verkligen om känslor. Det är bra att vi är olika.
Ja, absolut. Det kan bli. Och igen, som sagt, självklart ska man inte dissa något och säga att det här är alltid fel eller det här är alltid bra. Men jag har mina uppfattningar, så kan man säga. Och sen är, som sagt, jag är den första att erkänna att jag är usel på den där typen av
jätteusel också. Så att det här formatet passar ju
bättre. Det här passar jättebra. Vi sitter och pratar med varandra och hoppas att de lyssnar.
Precis. Men du, ska vi gå över på andakten?
Det tycker jag att vi gör. Och då är det ju så här att kommande söndag är det... Det låter alltid som jag ska berätta något fantastiskt som ingen någonsin har talat om. Nu är det så här, förstår ni. Att kommande söndag är det 14:e söndagen efter trefaldighet. Halleluja. Och jag ska läsa ur Lukas evangelium. Enheten i Kristus är rubriken.
Ja.
Ja, det kände du igen. Just det här. Det här har jag längtat efter.
Ja, det kan jag kanske. Vi får se.
Lärjungarna kom att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sa han till dem: kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. Det här var ju lustigt att det blev just den texten, fast vi inte hade kollat det innan. För att det är ju det vi har pratat om lite grann här också. Att jag är mitt ibland er som er tjänare.
Mm.
Det är ju det de är på sätt och vis, de här gatupastorerna. Och jag är mitt ibland er här.
Ja.
Men också att man, den största bland er ska vara som den yngsta. Den som är ledare ska vara som tjänare. Vi har en uppgift liksom, att vi är här för att tjäna.
Ja.
Och inte tjäna pengar, utan tjäna varandra.
Ja.
Så.
Och det här texten skapar ju också mycket gott och en del elände idag. För det goda är att vi vill liksom möjliggöra att så många som möjligt ska få vara tjänare. Alltså det är ändå vårt liksom tanke.
Mm.
Att så här, men du ska, ja men jag brinner för det här. Ja men låt oss hitta en plattform i vår organisation där du kan få tjäna på det här sättet.
Mm.
Och vi har liksom en längtan och en föreställning att vi tjänar andra. Att liksom, den som är präst ofta, i de allra flesta fall tycker jag inte är uppblåst och går på en höjd, det är jag som är stor teologen, utan är faktiskt en god tjänare.
Mm. Mm.
Men vi har ju också det jordiska att förhålla oss till i vår organisation, där det kan skapa ostruktur och någon form av anarki. Alltså på det sättet att vi är en organisation som är ganska konfliktfylld. Och för att, ja men vi ska ju vara, alla är tjänare. Ja men någon måste ju också leda.
Mm.
Och vi måste respektera det.
Mm.
Hörde vi hade för många år sedan, när vi hade en ungdomsverksamhet där vi bjöd in föreläsare, så var det en militär där som var uppväxt med två stycken föräldrar som var präster, eller i alla fall var båda tjänstgörande i Svenska kyrkan.
Mm.
Och han sa: jag vill aldrig jobba i er organisation, för det finns ju ingen tydlighet i ledningen liksom, i den förhållandet. Medan i militären så där är det ju oerhört tydligt så.
Just det.
För vi vill ju, som i alla leden, vi vill vara känner, vi vill vara mitt ibland. Men det skapar också, för eftersom vi är människor och lever efter en jordisk struktur, mänsklig struktur, så blir det en del konflikter kring det här tankeställningen.
Så är det. Det är liksom inbyggt i vår struktur.
Ja,
att det blir så.
För att vi lever och vill leva efter det Jesus predikade och lärde.
Och Jesus säger det, han visar med eget exempel i en av texterna också, att han tvättar väl lärjungarnas fötter, och han säger det att ni ska vara varandras tjänare. Men han är ju också tydlig, det är ju inte så att han är som vem som helst av lärjungarna heller.
Nej.
Han tjänar dem, men han är också tydlig ledare för dem.
Ja.
Det är ingen som tvivlar och försöker utmana Jesus bland lärjungarna om makten, så att säga. Att nu ska ni följa mig, Petrus skulle säga, nu följer ni mig istället för Jesus. Utan det är ju Jesus som är den obestridliga ledaren där.
Ja, men precis.
Och det är
helt sant. Så. Men ofta i våra sammanhang så är det inte så här: nu har vi tid att presentera ett helt evangelium. Utan det blir, alltså nu är också, här har vi en text att förhålla oss till. Och om man inte, jag vet inte, det blir någonting där som kan skava. Sen är ju det här vi ska sträva efter. För det är ju det som vår tro bygger på. Och mindre av det mänskliga, organisatoriska och mer av det gudomliga. Men det blir krockar där som är svåra liksom.
Absolut.
Men om vi ska vara det här också, för att återpeka på texten, ingen som ser mig, men vi är så till med. Men om vi ska vara de här goda tjänarna, då måste vi också, det vi har lagt mycket av det här avsnittet till att prata om, att vi har tiden.
Ja,
just att vara en god tjänare tar också tid. Det tar mycket tid, och att vi tar oss den tiden. För vi ska också är så grundligt i vårt uppdrag.
Ja, vi ska ha tid för varandra i arbetslaget ju. För att hinna föra samtal och för att kunna vara goda tjänare tillsammans, tjäna församlingsborna eller församlingen.
Vad sjunger du?
Just nu sjunger jag ingenting, men alldeles strax så kommer jag sjunga en psalm som har nummer 774. Som när ett barn kommer hem. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Det fanns en plats i Guds stora rum, en plats som väntade på mig. Och jag kände, här är jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hem. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Det fanns en plats i Guds stora rum, en plats som väntade på mig. Och jag kände, här är jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hem.
Otroligt vacker sen.
Den är väldigt, väldigt fin. Säger väldigt mycket också.
Verkligen. Tack. Och tack Svenska kyrkans kommunikationsenhet för att ni är med på detta tåg och gör det enklare för oss och bra. Och ni kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!